En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Sillypodden, kvartsfinalen i Champions League-spelet har inletts. Första mötena är avklarade. Vi har några ganska tydliga bilder av hur det här ändå kommer arta sig. Ett sent mål för Arsenal gör ju att det mötet känns inte avgjort, men det spelar rätt stor roll, det målet.
Jätteroll det där målet.
Gör det. PSG rullade ut Liverpool fullständigt på Parc des Princes igår. Man har ju svårt att se. Det är klart att det kommer vara en annan matchbild på Anfield. De blev utrullade på Parc des Princes förra säsongen också. Nästan ännu mer utrullade då. Och det slutade i straffläggning den gången. Men då lyckades Liverpool på något sätt krångla med sig en seger. Väldigt, väldigt orättvist. Det gjorde man inte igår. Man ska vara glad att det bara blev 2-0 där. Bayern München åkte ner, kunde ju gjort betydligt mer mot Real Madrid, kunde ju stängt det dubbelmötet.
Kunde ändå tappat i 2-2 i slutet också på att de slarvade bort allt.
Men ändå tydlig fördel till Bayern München i det dubbelmötet, och sen Barcelona håller på att snubbla bort det mot Atletico Madrid. I deras dubbelmöte.
Cholos första seger på bortaplan mot Barcelona på just Camp Nou då. 0-6 de senast vann på den arenan. 20 år sedan.
Finns en del att gå igenom där. Jag tänker vi börjar i Madrid och matchen mellan Bayern München och Real Madrid. Den på förhand mest upphåsade. Två giganter i de här sammanhangen. Och Bayern München, som kanske är hela Europas formstarkaste lag, åker ju ner och visar att det kommer bli tufft för vilket lag som helst att ta sig vidare från ett dubbelmöte med Bayern München den här säsongen.
Ja, och framförallt ett Real Madrid som är långt ifrån komplett. Det är det som ställs ut. Jag tycker att det är ganska många olika svaga länkar som blottas i Real Madrid den här matchen. Sen är det väl inte konstigt att de gör det kanske när du möter en Michael Olise, när han är i den formen han är i och den kvalitet han besitter. Han var
alltså,
ju
den fronttrion med Luis Diaz, Harry Kane och Olise, den är inte dålig alltså.
Nej, den är ju världens bästa just nu skulle jag säga till och med. Nej, men att, och då skicka ut Alvaro Carreras själv mot Olise, det vart ju ingen glad av. Eller jo, Olise vart väl glad av det.
Ja, men det var inte mycket till understöd heller.
Nej, precis, och det är ju också en aspekt i det. Men sen också, Carreras hade man ju sina funderingar kring om man verkligen är en sån pass stor uppgradering på den positionen som ändå liksom målades ut att vara i somras. Sen tycker jag han har varit väldigt bra under hösten. Jag tycker han har verkligen överträffat åtminstone de förväntningarna jag hade på honom. Men här märker man att det är ett stort steg till de allra största arenorna, och det märkte man ju på unge Thiago Pitarch på mitten också, som mest slog bort passningar och kändes malplacé hela matchen. Det är ju när Jude Bellingham kommer in som det blir någon form av momentum för Real Madrid, Bayern München som bjuder in. Men sen ska vi komma ihåg att i det här läget när Real Madrid jagar den här kvitteringen, Bayern München kunde ju lika gärna gjort 1-3 och 1-4 och sånt. De var nästan som hade tagit ut målvakten. Tagit ut backlinjen hade de typ gjort. Men Bayern var inte vassa nog att utnyttja de myterna som gavs. Så att 1-2, såklart ett jättebra resultat för FC Bayern. Såklart att de är tokfavoriter till returen, men det ger Real Madrid en livlina. Sen har jag ju väldigt svårt att se att de ska täppa igen och ta den. Utifrån vart de här två klubbarna befinner sig just nu sett till spel och kvalitet.
Alltså Harry Kanes mål. Visst, det kanske inte helt otagbart såg det ut, det skulle jag säga. Alltså, det är inte, Courtois hade inte släppt in den.
Det är inte en målvaktstavla.
Det är en målvaktstavla, men Courtois hade tagit den. Det är känslan bara.
Frågetecknen ligger snarare i varför Harry Kane så ensam får stå just där han står och bara sikta in sig och skjuta.
Jag har sett honom rulla in rätt många bollar från precis den kvadratmetern. Om man säger så. De sitter ju alltid lågt in till stolpen.
Ja, nej, det är svårt att klandra Lonin för den tycker jag också på något sätt. Det är också en fullgod andra målvakt som är van vid de stora matcherna och spelar ju en avgörande roll mot FC Bayern en gång i tiden också i just Champions League. Så. Nej, ändå i sammanhanget ganska väntat.
Mm. Men en väldigt bra fotbollsmatch tyckte jag det var ändå. Det var hög kvalitet på mycket.
Ja, förutom då individuella misstag på defensiv planhalva från Real Madrids sida. Men i övrigt så var det otroligt underhållande. Det svänger, det händer saker. Det är två lag som bjuder upp till fotboll och liksom försöker spela fotboll. Ja. Och då blir det ju ganska roliga fotbollsmatcher.
Förvånansvärt bara 3 mål med tanke på alla målchanser som var. Men 3 rätt fina mål.
Manuel Neuer 40 målde fortfarande.
Ja, det gör han. Trent Alexander-Arnold, lite problem defensivt. Men han står för en vacker assist. Han gör en Trent Alexander-Arnold-match.
Tycker han har spelat upp sig jättemycket. Jag tycker han verkligen börjat komma in i det i Madrid och känns ganska positivt i fortsättningen. Han har verkligen tagit kliv och man börjar se den trend som jag tror Real Madrid har tänkt att värva i fler och fler situationer tycker jag. Så det där är jag övertygad om kommer ändå vara en lyckad värvning för dem när vi ska summera den någon gång i framtiden.
Ja, nej, det tror jag också. Det gäller ju också att resten av laget är liksom inställda på att när han har bollen då kommer passningarna så att säga. Det är inte alltid man börjar ta såna rörelser så fort ytterbacken har bollen.
Jag tror att Mbappé och Vini kommer att hitta den samklangen med honom. Och då kommer Real Madrid vara väldigt svårstoppade från den kanten i alla fall också. Mm. Men sen så här, ja, det är ju lite intressant läge här att det är ju inte ett fiasko att åka ut mot FC Bayern. Det är alltid ett misslyckande att förlora på hemmaplan för Real Madrid oavsett vad, ska väl läggas till också. Och det blir svårt att lösa någonting i retur också med Tchouameni avstängd, ska vi lägga till med. Mm. Eller den enda renodlade defensiva mittfältare de har. Mm. Så det blir tufft för Los Blancos att ta sig längre än en kvartsfinal och då tror jag att det kan bli ganska tufft för Alvaro Arbeloa att behålla jobbet efter den här säsongen, men vi får väl se. Ligan har de ju tappat en ganska mycket mark till Barcelona efter förlusten mot Mallorca här också, så ja, kan bli titellöst för Real Madrid. Mycket talar för att det blir titellöst för Real Madrid.
Det hör ju inte till vanligheterna, om man säger så.
Det brukar ju ge följder i den klubben, om vi säger så. Vi får se.
Så är det ju. Vi kan väl ta oss till Paris då, och matchen igår, PSG, alltså sättet de spelar fotboll på just nu är ju, det är vackert, det är liksom flytande, det är rörelse, man har tekniker, man har... Ja, men det löps och det vinns dueller och det dribblas och alltså det är kanske det estetiskt vackraste laget att titta på just nu, Paris Saint-Germain.
Ändå så ville de inte lyssna på hela Luis Enriques powerpoints när han har kommit dragandes med dem till olika Premier League-klubbar. Där kan man ju fråga sig varför, för det där är en kvalitetstränare och han har byggt ihop något jättefint och PSG var ju helt överlägsna. Det kändes inte ens som att de medvetet försökte att hålla någon spänning vid liv i returen för att de kanske kände att men om vi drar på för mycket här, då kommer Arne Slott ryka. Kanske de får världens bounce back i returen. För att, ja, 2-0 var jättemycket underkant. Sen tycker jag ju Liverpool gör rätt. Det är rätt av dem att åka och spela på resultatet i den här matchen. Att försöka hålla ner siffrorna för att kunna vända det hemma på Merseyside. Det är egentligen rätt tillvägagångssätt. Att gå på liksom full attack och försöka, det hade kunnat sluta mycket, mycket värre. Med det sagt, jag vet att du nämnde det, att Liverpool var ganska utspelade där för ett år sedan också. Då fanns en annan driv, en annan känsla av att det här bara var liksom en dipp i matchbild. Snarare än att det är en dipp som lag och förening totalt sett.
Det var ju ett Liverpool som ledde ligan, som hade liksom kommit ifrån en Champions League-säsong där man vann det grundspelet och så vidare. Alltså, det var ett lag som mådde på ett helt annat sätt.
Jag fattar att det har varit en jätteturbulent, svåranalyserad säsong utifrån det som hände under sommaren, både sett till 5 miljarder spenderade, sett till spelare som har försvunnit, sett till... Ja, det otroligt tragiska som hände Diogo Jota som påverkat hela den truppen. Det finns alla möjliga parametrar som spelar in på att Liverpool haft en svag säsong. Ja. Men det sagt, den extrema förvandling, extrema förfall som har skett med den klubben inom bara loppet av ett år. Utan någon till synes progression åt rätt håll. Alltså jag tycker det är helt jätteförvånande att Arne Slott sitter kvar. Jag förstår inte varför man inte bara har dragit den pluggen redan.
Ja, det är helt enkelt för att det är så fungerar inte det sportsliga ledningen. De tror inte att det blir bättre helt enkelt av att sparka Arne Slott här nu.
De har ju bevisligen byggt en trupp som är tänkt för att den ska vara bra om 5 år snarare än vara bra i år.
Jaja.
Det har de gjort. Och det får man ju på något sätt köpa att det finns sån driv. Sen har de ju bevisligen också tänkt för lite på nuet i allt de gjort. Och tänkt för långt fram i tiden. För mycket vision, för mycket projekt i hur de har byggt om truppen och spenderat pengar.
Ja, men att det skulle bli ett mellanår efter att ha byggt om så pass mycket, det är ju inga konstigheter.
Nej.
Men att man inte ser embryon till någonting nytt, att man inte ser... Jag tycker egentligen inte det är så mycket ett coachningsproblem. Alltså, taktiskt så det är klart att det finns brister och det har varit liksom inte full träff ens i närheten många gånger. Men det stora problemet är ju inställningen. Att Arne Slott lyckas inte på något sätt ingjuta. Jag hade en lång utläggning om det här i Premier League-podden i måndag, så jag ska inte gå igenom allt det. Men han lyckas inte få varken spelare eller supportrar eller någonting tro att det här kommer bli bättre i fortsättningen.
Exakt så.
Och utan den tron så kommer ingenting lösa sig. Det spelar liksom ingen roll vad du köper för spelare eller vad du ställer upp för taktik. Du måste få alla att dra åt samma håll. Det är det enda sättet att vara framgångsrik i fotboll. Och
att då kliva ut inför, det är en minidetalj i sammanhanget, men att då kliva ut och... Ja. Jag vet inte om jag ska säga att han kastade Georgi Mamardashvili under bussen, men han tog i alla fall inte tillfället i akt att lyfta sin spelare när han bara serverats möjlighet att lovorda sin väldigt duktiga andra keeper. Mm. Det är möjligt att han serverats på ett silverfat på den presskonferensen. 99,9% av alla tränare tar den chansen och lyfter, vi har seriens bästa andra målvakt. Det spelar ingen roll om han är det eller inte. Det är där du ska göra när du får frågan, Alisson saknas, hur kommer det att påverka er? Ja, det är såklart ett jättetapp, men vi har en fantastisk andremålvakt. Vi litar på honom, han ingår i vår trupp. Sättet han hanterar den frågan på, att ja, vi har ju en taktik som att målvakten inte behövs, han borde ha räddat några fler mot City, det har varit trevligt. Nej, jag tycker att han har försatt sina chanser på så vis. Jag köper, han såklart, han ska ha ett extremt stort förtroendekapital utifrån vad han gjorde under sin första säsong. Men med de pengarna spenderade, oavsett hur långsiktigt det är, jag kan inte se ett scenario där det skulle bli sämre av att ta in en interimlösning och sen bara ligga och vänta in Xabi Alonso till sommaren. Jag kan inte se det.
Men... Ja, nej, alltså jag håller med. Alltså, ja. Det är så här, det handlar igen inte om vad jag anser. Det här handlar om vad jag tror. Jag tror
Absolut.
Att det är så de resonerar. De bryr sig inte om det kortsiktiga resultatet. Det går dåligt, det är klart de bryr sig, men de ser inte en nettovinst av att reagera liksom känslomässigt och förhastat här och nu och ta in någon annan. Jag tror inte man ser att någon annan har en större chans att göra någonting den här säsongen, och ska man göra
någonting. Tror du de byter i sommar?
Om man inte löser en Champions League-plats i ligan, då är jag nästan helt säker
på
att
man... Tror du det räcker?
Det skulle kunna räcka, men det också beror på vad som finns tillgängligt då.
Xabi Alonso finns tillgänglig.
Exakt, och då är frågan vad de känner om Xabi Alonso. Det har också kommit uppgifter om att man har utvärderat Xabi Alonso redan en gång, kommit fram till att hans fotboll inte är den fotbollen som man har byggt för, att det skulle krävas en massa andra omställningar och så vidare. På samma sätt som man kom fram till att Ruben Amorim inte var rätt när man kikade på honom då, samtidigt som, för han var ju också ett av namnen som när Xabi Alonso, Arne Slott och så vidare efter Jürgen Klopp då. Och att,
då
man har liksom fattat det beslutet redan att Xabi Alonso inte är rätt, och då är frågan, okej, finns det någonting annat? Ska det in med en Glasner? Nej, han är ju också en spelare på ett annat sätt. Är det Iraola som ska in då? Då är det ett annat jobb som ska göras. Vem ska då lösa det här istället? Vem ska vi liksom titta på om 3-4 år som ska vara vår nästa Jürgen Klopp?
Om det stämmer att de tittat på Xabi Alonso och känner att det inte är den fotboll vi vill spela, så är det ju väldigt intressant om man värvar Florian Wirtz och Frimpong för de pengarna man gör. Det känns som att det är spelare som passar ganska bra i Xabi Alonso fotboll.
Ja.
Generellt, utifrån varför de hamnar i Liverpool.
Ja.
Men vi får inte fastna i den här eviga diskussionen där vi båda vet att vi håller med varandra men vi inte kommer komma till någon konsensus ändå.
Vi tar oss istället till Lissabon och konstaterar att det där målet man till slut fick in, Kai Havertz, det kan bli väldigt viktigt för den där lite sådär titeldarrande skaran i London just nu, där det känns som att den här säsongen, det är nervöst just nu på många håll, inte minst med tanke på att man åkte ur FA-cupen i helgen, man har förlorat finalen i Liga-cupen, Manchester City ser bra ut, de hägrar där, man har fått den här bra lottningen i Champions League där man ska ta sig åtminstone till semifinal
och kanske då får Atletico Madrid, men det kommer vi till sen.
Ja, det kommer vi till sen.
Nej.
Och det känns, hade det blivit 0-0 där, eller kanske till och med 1-0 till Sporting Lissabon, ja, men då hade det där nervösa hjärtat bultat ännu hårdare inför nästa vecka. Nu har man ledningen, nu har man det i egna händer, man har ett resultat att spela på, nu har man hemmaplan och så vidare. Jag tror att det känns otroligt skönt för alla runt Arsenal att det där målet gjordes.
Ja, det var ju jätteviktigt för dem. Det här var ju inte en match som går till historieböckerna, så som vi kan väl säga.
Nej, så var det ju.
Det var ju Viktor Gyökeres som kom tillbaka till Lissabon. Blandade reaktioner från läktarna kan man väl sammanfatta det som kanske, eller? Mm. Frida busvisslingar, det var väl någon applåd där det var också. Men ja, jag kommer ju inte alls till rätt, och det är inte hans fel, han får ju ingenting att jobba med. Alltså, och jag... Nu har ju Arsenal varit ganska roliga att titta på i Champions League-sammanhang och i den kontexten.
Mm.
Men så här, de får 1-0-seger. Mm. De har ett övertag till mötet på hemmaplan. Det är svårt att ifrågasätta det. De lyckas. De får med sig en 3-poängare. Så länge de får med sig 3-poängare så går det inte att ifrågasätta vad de gör. Och det är det enda som spelar roll för dem just nu. Det är 2 tappade titlar av de här 4 som de har pratat om att de kanske skulle kunna vinna. Det är de 2 stora kvar. En har de fortfarande ett jättebra läge att vinna. Jag har framförallt kanske baserat på att jag har svårt att se City gå så pass rent som de behöver för att hinna i fatt. Champions League, där tror jag kan bli svårare, men de har ju fått en ganska bra väg. En överkomlig väg, en väg de ska kunna hantera om de ska liksom förtjänta att lyfta den där bucklan i slutändan. Det tror inte jag de kommer göra, men ta sig förbi Sporting, det känns ju som att de kommer lösa utan större bekymmer. Sen är det spåret inget bra, de hade jättemycket i första halvlek. Katamo hade något skott i ribban där.
Alltså den passningen från Ousmane Diomande, det är ju hela veckans delikatess. Mm. Alltså en yttersida därifrån som sitter liksom på snöret. Alltså det förtjänade ju att bli ribba in det skottet istället. Det hade ju blivit omgångens mål.
Nej, men Sporting är ett bra lag såklart.
Så är det.
De kan stressa Arsenal och ändå skapa någon form av nerv och
David Raya fick sträcka ut vid några tillfällen och är ju igen, jag skulle säga att han kanske har varit Arsenals bästa spelare den här säsongen, och det är ju märkligt med tanke på, alltså det priset ger man ju väldigt sällan till en målvakt till ett lag som vinner och som leder, då är det ju liksom målgöraren och den stora kreatören kanske, men jag skulle säga att i Arsenals fall så skulle David Raya absolut
kunna konkurrera då?
Declan Rice,
Zubimendi
möjligtvis, Gabriel är väl de som i så fall
det är
skulle konkurrera.
Det är ju inte någon som man tänker så här rakt ut att det här är en solklar spelare som ska in i världselvor. Det är ingen i Arsenals lag som ändå har vunnit på så mycket matcher man tänker så om. Det är väl de då som vi har nämnt här.
Mm, men det är ju ingen offensiv spelare egentligen som har stuckit ut på det sättet. Gyökeres leder den interna skytteligan. Han är ju knappast årets spelare i Arsenal. Bukayo Saka tycker jag har haft en riktigt svag säsong stundtals.
Det är väldigt tråkigt att se, för det känns som att det här var säsongen på något sätt, och det sa jag förra också, där man saknade Bukayo Saka. Arsenal fans håller ju fortfarande honom jättehögt av förklarliga skäl, för han har betytt hur mycket som helst för dem. Man har kapaciteten. Men jag vill se honom göra mer poäng. Jag vill se honom vara liksom, jag ska säga, divigare. Jag vill se honom visa, liksom bära det här laget på axlarna och visa, jag är det här lagets stjärna. Jag är nummer 7 som ska visa vägen, göra poängen när det krävs, när det är tillknäppt, att det är jag som kliver fram med individuella prestationer och avgör. Sen majoriteten av hans assistpoäng den här säsongen kommer ju på hörner som inte riktigt är Bukayo Saka. Fin leverans, ja, men det är inte kanske Sakas leverans som är den stora anledningen till att de bollarna hittar in. Utan det är ju deras väldigt tydliga, ruffiga taktik på fasta situationer som gör att de bollarna hittar in. Saka hade man velat se mer av. Jag tror att det är en spelare som ändå jag förväntade mig och trodde skulle ta ännu större kliv och kanske bygga på målskörd, bygga på poängfot på ett sätt som skulle liksom lyfta honom till den här absoluta världsklasshyllan som många Arsenal-fans menar på att han ligger på.
Ja, och det var också en spelare som man kände skulle göra eller ha nytta av att det kommer in en striker som Victor Gyökeres.
Men han vill inte passa honom.
Nej, men de har ju inte haft någon kemi så här långt och det hade man ju verkligen förväntat sig med tanke på den kemin som Gyökeres ändå lyckades bygga i Lissabon med yttrarna som var i den klubben och antingen i rätt lägen så har den synken inte alls funnits dem emellan. Och det har ju varit ett problem. Och på vänsterkanten så har det ju roterats lite grann. Om det är Trossard eller om det är Esse eller Martinelli
jag förstår inte hur vi landar. Det är flera säsonger i rad nu när man landar i att Trossard plötsligt är en ordinarie spelare i Arsenal under våren. Jag tycker Trossard är en habil, duktig fotbollsspelare som gör nytta och är jättebra att ha i en trupp.
Han ska vara truppspelare.
Han ska inte vara en liksom självskriven startspelare på en vänsterkant i ett lag som ska vinna Premier League egentligen.
Nej.
Och där tycker jag, nu kanske de vinner Premier League med det ändå. Det är i sig fascinerande. Men jag förstår inte riktigt varför de landar i det hela tiden. Det borde vara Martinelli och...
Ja, stor fördel i Arsenal i alla fall i det mötet. Till Camp Nou då, där Atletico Madrid fick med sig både domslut och resultat. Med tanke på, det är inte mycket att säga om det röda kortet.
Jag vet att vissa menar på att Simeone inte har kontroll på bollen och att det därav inte ska vara en... Men också så här... Ja, det jämnar ut sig. Jag tyckte det var såklart. Om du tar den frisparken så är det rött kort. Det är inget att snacka om. Det är ju liksom minst lika mycket röda kort som det röda kort som togs bort i helgen när de här två lagen möttes, när Gerard Martin fick för sig att stämpla en kille och kom undan trots VAR-granskning. Det var bizarrt. Men det som de har diskuterat efter, och det tycker jag är ganska konstigt att det blir en diskussion kring där, det var det här Mark Pubil som plockade upp bollen med handen i ett läge i straffområdet där han ser flickvänner på att de skulle ha straff och på bild skulle fått ett andra gult och bli utvisad. Jaha, okej. Här är det Barcelona som är för ineffektiva mot ett väldigt kompakt, starkt Atleti som gör en...
Gör en Atleti-match.
Jag trodde de skulle vara och peta på Jamal mycket mer än vad de var. De hade ju trots allt ändå rapporterats inför att deras gameplan ingick att de skulle få Jamal ur balans och få någon varnad. För då skulle han ha varit avstängd i returen. Och att i och med att Rafinha är skadad skulle det göra så stor skillnad. Sen var det Marcus Rashford, tycker jag kanske var Barcas bästa spelare i den här matchen, som skapar saker, driver, försöker visa vägen och har ett par bra lägen också. Men Atletico Sörlott, han älskar att göra mål mot Barcelona. Han fullkomligt älskar.
Ja.
Där har vi 90 trupp forward. Det är en spelare man hade lagt in i varenda trupp i världen om man kunde. Utifrån vad du får. Du vet precis vad du får. Någon som kan göra mål och är liksom på rätt plats vid rätt tillfälle, har fysiken, längden, hela den biten, inställningen, tycker jag är extremt värdefull för Atletico. Och såklart Julian som
hyfsad frispark. den är helt perfekt.
Men det är ju där matchen avgörs i den sekvensen när Kubarsi blir utvisad och Laranja kliver fram därefter och bara curlar in den. Förstår för Barcelona vill ha honom, om man säger så.
Alla lag vill ha Julian Alvarez.
Men det sagt tror jag att Barcelona fortfarande ska vända det här.
Det är inte omöjligt, men det är ju en rejäl fördel för Atletico Madrid. De har ett resultat att spela på, framförallt 2-0 hemmaplan.
Och så någon kommer försvara.
Ja, det kommer grisas. Det kommer grisas. Så är det. Ja, det blir intressant att följa upp nästa vecka i returerna i kvartsfinalerna. Vi ska ta och röra oss vidare. För nu börjar det liksom dyka upp lite mer silly. Nu ska vi kasta in lite ena och det andra.
Ja, jag vill lägga till det för transparens skull. Jag har ingen aning om vad Patrik Syger har kokat ihop det här avsnittet. Så jag är lika spänd som ni är på vad han har hittat ute i flödet.
Absolut. Ska vi börja med den som kittlar som dök upp igår, som du har rapporterats om i Bildt. Bassoumana Touré Det är ett namn man kommer ihåg från allsvenskan. Den sprattliga yttern i Hammarby som gjorde, jag vet inte hur många matcher gjorde han egentligen.
Han var väldigt bra.
Han dök upp, var för bra för allsvenskan och drog iväg igen. Så som det kan bli ibland i allsvenskan när dyker upp en riktigt spännande talang. Ryktas nu till Liverpool som Mohamed Salahs ersättare. Vad säger vi om den i karriärsresan?
Det hade ju varit fantastiskt om så blir fallet. Han har gjort det jättebra i Bundesliga. Han är fortfarande bara 20 år gammal. Det säger ju en del om vilken enorm, exceptionell talang det är. Och det är såklart värt att påminnas om när det pratas om en talang i liksom tonåren i en annan allsvensk klubb om stora summor och annat efter premiäromgången. Och det är ju Zadok Johanna då, i AIK. Men Bazumana har ju kommit lite längre på sin karriärsresa. Liverpool vill ju ha Olise. Det är ju uppenbart. Det är ju den drömnamn de har som högerytter.
Ja, alltså, ja, absolut. Såklart. Ja. Alla lag vill ha Olise.
Men han
vill
blir jättesvår att köpa.
Ja, jag tror det är omöjligt.
De vill inte släppa honom. Och sen är frågan om Olise ser Bayern München som slutsteg. Eller om han ser det. Det där tycker jag är ganska intressant bit som vi följer här med spänning. Om de inte kan få honom så måste de ju in på algoritmerna och kika. Liksom. Då måste de in på statsverktygen och titta. Och då har du en kille som gjort 11 assist i Bundesliga den här säsongen, som är 20 år gammal, som är utvecklingsbar, som faktiskt kan växa ut något riktigt bra för Liverpools del. Mm. Så varför inte Bazumana Touré? Mm.
Verkligen.
Det är väl det jag känner, och det hade ju varit jättekul såklart att följa honom. Jag tror att han kommer att gå till någon större klubb. Sen är frågan om det här är en sån här, han ryktas till Liverpool och United och slutar med att han hamnar i Bournemouth. Det finns ju den typen av spelare på den hyllan också. Och huruvida Bazumana Touré är en spelare på den hyllan som snarare hamnar i en mittenklubb i Premier League, eller om han faktiskt är the real deal i alla scouter och sifferkillars ögon, det återstår väl att se.
Ja, 2 mål och 11 assist har det blivit då på 24 matcher i Bundesliga. Det är ganska bra. Det är ganska bra.
Bra papper.
Ja, han kan ju också spela på flera positioner. Han är ju vänsterfotad, så av den anledningen så kallas han ju Mohamed Salahs ersättare, för han kan spela till höger.
Men nej,
han
är ju till faktiskt höger, de behöver värva någon också.
Ja, han har ju faktiskt i första hand spelat till vänster i Bundesliga. Mm. För Hoffenheim, så han har ju fler matcher till vänster än till höger. Kan ju också spela, gjort några matcher som central anfallare. Och jag tror att det är väl det man tittar på. Man vill ha spelare som kan spela på flera positioner.
Det går ju att argumentera om man vill hårdra det, för att Liverpool kan ha nytta av att värva både en höger och en vänsterytter.
Jag tror att det är nödvändigt.
Jag tror att det är helt nödvändigt att göra det.
Ja, det tror jag. Ja,
till och med det.
För att man kan inte liksom,
och en mittback,
man kan inte hänga
och en innermitt. Och 5 miljarder redan spenderade.
Ja.
Kanske till och med 2 mittbackar om du ska spela trebackslinjen i Xabi Alonso. De kommer vara låsta under några år framöver här efter den här spänningsspreen som de har haft här under de senaste året.
De värvade ju en mittback i januari dock, som kommer
just
i sommar.
Just jackan där, ja.
Ja, precis. Jacke. Men det var ett intressant namn i alla fall med Touré som kan ta den resan. Ja. Han har i alla fall, har man de ögonen på sig så blir det svårt för ett lag som Hoffenheim att hålla kvar honom i sommar. Så att någonstans lär vi ju se honom lämna. Vi ska ta oss till Italien där Spalletti har förlängt sitt kontrakt i Juventus ytterligare 2 år. Kommer han vara kvar, och det har börjat planeras då för sommaren där nere, har läckt en del till italiensk media. Bland annat pratas det om Lewandowski, som ännu då inte ska ha bestämt sig hur han ska göra med sin karriär i sommar när kontraktet går ut med Barcelona. Men en Lewandowski på free transfer, ja, varför inte?
Det är Chicago som har första king, va, i USA på han. Aha. De har ju något system där, ja, där de turas om spelarna som ska dyka upp där, och jag tror att det är Chicago som är de som har Lewandowski på sin, vad var det, discovery list. Upptäckte Robert Lewandowski och pingat honom redan. Jag tror ju snarare att det är det skrået om Lewandowski kommer hamna. Men i och för sig, Juventus med den storlek på klubb, historia det är, såklart att de skulle, han skulle ju ösa in mål i Serie A. För Robert Lewandowski öser in mål vart han än är. Mm. Och framförallt i dagens Serie A så har det varit jätteligt. Det finns mycket logik i en sån som flytt.
Men det är inte det enda som Juventus planerar till sommaren. Man planerar också för eventuellt en ny målvakt. Och då har man hört av sig till ingen mindre än Alisson Becker i Liverpool med ett år kvar på kontraktet. Enligt Gazzetta dello Sport så ska man ha fått tummen upp utifrån team Alisson. Får väl se vad, om Liverpool erbjuder någonting mer, ett längre kontrakt ytterligare, men man har tagit in Mamardashvili som ska vara en ersättare på sikt till Alisson. Alisson som dessutom är väldigt skadedrabbad och kommer du missa antagligen majoriteten av säsongen som är kvar, kanske resten av säsongen med en muskelskada.
Om Liverpool fortsätter ha ambitionen att deras match, liksom målbild för en matchbild är att de inte behöver en målvakt, så kan de väl lika gärna släppa liksom. Så,
Han och Spalletti kamperade ju ihop i Roma en gång i tiden.
Just det, det var Luciano var där då. Ja, det var ju där han slog igenom från ingenstans och man höjde på ögonbrynen när Liverpool betalade alla de pengar de gjorde för Alisson, men oj vad väl det slog ut, för han har ju varit helt otrolig, hur viktig som helst för dem och direkt avgörande. Är det helt befängt nu när jag tänker på det att lyfta honom som den kanske bästa brassemålvakten genom tiderna?
Ja, han är ju där uppe.
Med all respekt med till att jag inte har koll på Taffarellan är högre än. Men jag menar liksom all respekt till folk som kan ha varit igång på liksom 50-70-talet och annat som vi inte riktigt har lika bra koll på i målvaktsväg. Men
det får han väl anses vara. Vad har vi annars? Dida.
Dida är ju en kultspelare. Ja. Alltså man vill tänka att Dida var bättre än vad han egentligen var.
Men Alisson har ju varit där uppe som en av världens absolut bästa målvakter under många år liksom. Så är det ju.
Det är väl jättesmart att Juventus har rasit till honom. Om det går att faktiskt värva in honom, det är ju perfekt lösning för deras del.
Ett annat lag som håller på och ser ut att göra en stor spenderarsommar, i alla fall med sina mått mätt, är Borussia Dortmund, som håller på och sondera terrängen, och en spelare som man kanske vänder sig till då för tredje gången, Jadon Sancho.
Nej!
och nu inte ett lån, utan nu funderar man på att faktiskt köpa loss den gode britten. Som ju inte har satt något riktigt avtryck i Aston Villa.
Ja, fast han har inte varit dålig.
Nej, han är ju inte dålig, men han är fortfarande som bäst när han spelar i Dortmund.
Ja, så är det ju. Ja, de kan väl gå den vägen om de vill. Sen är det ju inte så här... Jag vet inte, det pirrar inte till av tanken. Riktigt. Att se honom tillbaka i Dortmund och vända. Kanske är jättebra för honom och det kanske är superpositivt för alla inblandade, men... Det är ingen som pirrar till av att tänka på att Jadon Sancho ska vända till Dortmund.
Nej. Men det är inte det enda namnet som man kikar på just nu, utan man vill förstärka sin anfallslinje. Nu går det rykten om att Schlotterbeck eventuellt kan förlänga dessutom med Dortmund, och det vore ju almost like a new signing.
Ja, det hade det väl inte riktigt varit, men alltså så här, det hade ju varit det bäst, för jag tänkte precis säga det, att det enda namn jag egentligen är ganska nyfiken på vad som händer med i Borussia Dortmund den här säsongen, det är Nico Schlotterbeck. Såklart att man är lite intresserad av att se vad som händer med Daniel Svensson och efter hans succé.
Han ska också få ett nytt kontrakt.
Ja, jag såg det. Välförtjänt. Synd bara att det inte liksom rostar riktigt landslaget. Hoppas att han får ändå möjligheten att visa vad han kan och leverera också i sommarens VM här. Det är en riktigt bra spelare, tycker jag. Känns oerhört sympatisk också generellt.
Samtidigt så har ju Gudmundsson verkligen cementerat sig som
spelat upp sig
som första vänsterback.
Vilket playoff han gjorde ändå. Ja. Fenomenalt.
Han har varit jättebra i Leeds också. Det har varit lite upp och ner, men hans höjder i Leeds har man verkligen. Man får se en ny sida av honom. Ganska offensiv och kreativ spelare som man kanske inte förknippade med honom.
Han slog igenom en gång i ligan när han var det här hypade namnet. Det som typ Viljot Svedberg är nu. Alla ville ha, det var ju Gudmundsson var ett, och alla ville ha in Gabriel Gudmundsson i landslaget. Sen kom Gabriel Gudmundsson in i landslaget, och då tänkte jag bara, nu är jag så trött med att spela Gabriel Gudmundsson igen. Men det går så upp och ner det där, tycker jag, vilket är väldigt roligt. Det är en duktig fotbollsspelare, den här bil vänsterback har varit under många år. Vet inte, vi hamnar på Gabriel Gudmundsson här istället.
Via Daniel Svensson. Men tillbaka till Borussia Dortmund, därför att de är också sugna på att ta in Fisnik Aslani. Och Nick Woltemade ska man ha börjat höra sig för med Newcastle, om det finns en möjlighet att
låna då.
Antagligen. Ja, men dock, de kan inte betala de pengarna krävas.
Men ska de börja hyra ut Woltemade nu tillbaka till Tyskland på årlig basis? Nej, jag hoppas jag inte.
Någonting är
börja
ju
börja med att spela det här forward, kan du ju tänka så kan vi gå därifrån.
Men han är ju inte forward. Han är ju, ja, det är han ju såklart, men
ja, han är ju inte inne mitt i alla fall.
Nej. Gör han Joel Linton förvandling av honom.
Han ska inte göra någon Joel Linton förvandling. Han ska vara där han har varit. Mm. Göra mål och vara allmänt underhållande.
Ja. Han är ju en sevärd fotbollsspelare, ja, verkligen. På tal om sevärda fotbollsspelare, Aston Villa eventuellt släppa Jadon Sancho då och ersätta med Crescentio Somerville från West Ham. Aston Villa ska vara riktigt sugna på den namnteckningen, och ja, det är ju en spelare med en enorm höjd i sig, så är det ju.
Somerville har jättehöjd i sig.
Känns som en sån här Emery-ytter också.
Ja, verkligen. Ja, det logisk värvning om de skulle göra det. Sen för West Hams del, så de vill väl hålla hårt i Somerville, kan jag tänka mig i alla fall, för att det är en spelare man har värvat på sikt.
Jag tror också att det är lite grann hur det går för West Ham i den här nedflyttningsstriden.
Ganska avgörande.
Blir de kvar i Premier League så är det svårt att se att West Ham släpper Somerville. Men åker de ur så kommer de bli tvungna att släppa honom.
Ja, eller kommer de vara? Man kan ändå se ett scenario där han bara hänger med.
Vet ju inte vad han har för klausuler i kontraktet, men skulle de åka ur så känns ju Aston Villa som en väldigt logisk destination.
Ja, inroterad där liksom i någon sorts Leon Bailey-roll. Mm. Fast bättre, ja, och mer lovande.
Ja, men Leon Bailey 2024, där hade han en riktigt bra
Leon
period.
Leon Bailey var som bäst. Ja. Ja. Det var väl i och för sig Bayern 04 kanske, men ja. Mm.
Så är det ju. Du, vi ska till Real Madrid igen. Därför finns en spelare som kan vara på väg ut, och det är många namn det pratas om som ersättare. Spelaren ut är Camavinga, som inte har lyckats ta vara på det förtroende han ändå har fått den här säsongen, är väl känslan. Det har varit en hel del skador på honom under åren. Var ju otrolig när han slog igenom och kände som att det här är liksom nästa världsmittfältare. Det här är en spelare som kan allt. Sen har det ju blivit mycket vänsterback, och sen har det varit mycket muskelskador, och sen när han väl har fått spela på mittfältet så har det inte riktigt funkat helt enkelt. Han har liksom kommit av sig i sin utveckling.
Jag tycker att det är inte ett Camavinga-problem utan ett strukturellt problem. Och jag tycker absolut inte det man liksom släppa Camavinga. Det är ju min åsikt i alla fall i det hela. Jag vet att det finns många som inte håller med om det och tänker att nej, men han har väl redan försatt sina chanser liksom.
Ja, 23 år gammal.
Det är... Ja, men alltså det är lite så här också. Som Leandro Trossard. Mm. Inte någon jämförelse i övrigt. Men jättebra truppspelare att ha. Otroligt bra truppspelare. Är dock, kan han växa ut till att bli självklar startspelare? Kan han växa ut till att bli liksom nästa Modric Kroos tillsammans med Tchouameni? Nej, det tror jag inte riktigt kanske. Det börjar man bli lite tveksam på om man verkligen har den höjden. Men som truppspelare och en del av liksom hela bygget, och utifrån också hur han är utanför planen, är ju jättegod. Många liksom är jätteuppskattad som person och hela den biten. Ingen är bra idé att släppa honom, tycker jag. Och jag tror att det är så här, såklart att han kommer vilja ha speltid. Han kommer inte acceptera vilken bänkroll som helst, men han kommer få speltid om han är kvar. Så att jag... Nej, jag tycker de borde värva mittfält, men jag tycker inte de borde släppa Camavinga för det.
Nej, som sagt, det är ju bara 23 år gammal. Så att jag menar, visst han fyller 24 i sommar, men det är ju en ung fotbollsspelare fortfarande med all möjlighet.
Apropå att, unga spelare som ryktas bort, eller han har inte ryktats bort, men kanske kommer börja göra det. Har du noterat att Raúl Asensio har ryckt ihop med Arbeloa?
Ja, alltså det är väl ingen som gråter om Asensio försvinner, eller?
Nej, men jag menar att han ska ju vara sur på speltid.
Okej.
Okay. Det är också så här, han påstås ju, det är ju Marca som har rapporterat att han då ska ha varit jätteirriterad på att han inte fick starta mot City. Och sen att det har varit ganska mycket problem med Arbeloa bakom kulisserna och liksom petad av den anledningen. Och då kommer ju min nästa fråga här, Raúl Asensio. Tycker du på fullaste allvar att du har varit bra nog för att vara en startspelare utan att ifrågasättas i Real Madrid? Killen ska vara glad att han överhuvudtaget blev uppflyttad från B-laget och fick chansen och liksom på något sätt bygga någonting.
Med tanke på inte bara
nu, saker som har skett. Och nu pratar jag sportsligt.
Ja, inte bara saker som har skett.
Nu pratar jag bara sportsligt. Mm. Det andra är ju också en väldigt viktig parameter i det hela som absolut går att ifrågasätta, som vi inte behöver gå in på nu. Men sportsligt så, han har ju också varit helt blottad den här säsongen. Han har ju inte varit nära, han håller ju inte måttet. Truppspelare, absolut. Sure, ha honom i truppen, ha honom i en match mot Elche när det behövs och du behöver täcka för att någon är skadad eller avstängd. Men du kan inte bygga och tänka att han ska vara en startspelare på sikt och att han verkar ha självbilden att han ska starta matcher hit och dit. Ja, det är, ja.
Ja,
skeppa. Säger jag. Skeppa bara.
Tillbaks till Kamavinga då. Vi vet ju inte vad som händer med honom. Där kommer det säkert finnas intresse från en del Premier League-klubbar om det är så att det finns en öppning att värva den spelaren. Men fyra namn som nämns som potentiella ersättare då, att bilda mittfältsduo med Tchouameni.
Räknar du in Valverde som den tredje då?
Ja, Valverde kan ju flyta runt lite grann på olika positioner, men
framförallt ska han starta.
Det ska ju göra. Han är väl mer i konkurrens med Bellingham liksom, kanske lite högre upp, och kan ju också spela ytter och kan ju spela ytterback han också om det kniper.
Har vi avhandlat faktumet att Enzo Fernandez petades för att han pratade om att han tyckte om att
Han är ett av namnen som kommer här. För att det är fyra namn som det pratas om att Real Madrid har ju då identifierat finns liksom möjlighet att värva, man har kanske budget till, det finns ju många parametrar som ska in, och man har lagt ett pussel i de här fyra namnen som det pratas om. Det första är Rodri, som ju också har öppnat för eventuellt flytta till Madrid.
Enzo Fernandez
är det andra, Vitinha det tredje namnet, och det fjärde namnet är McAllister. Om du får välja, rangordna de fyra spelarna från 1 till 4, vilket du nu helst vill ha i Real Madrid.
Vitinha 1 är väl ganska uppenbar, eller? Det är svårt att säga något annat än. Jag skulle landa i Enzo 2. Undrar om det inte är McAllister 3, Rodri 4. Rodri enbart baserat på skadehistorik och ålder. Om du tittar på Rodri och tänker att han skulle vara 3 år yngre, inte ha haft en knäskada nyligen, så går han ju upp ganska högt på den här listan också.
Alltså, Rodri för 2 år sedan är ju etta på den listan. Alltså.
Ja, sen är ju
han vann ändå Ballon d'Or.
Jo, absolut, men Vitinha just nu.
Ja, Vitinha är ju fantastisk. Och Zaire Emery. Alltså vilket spel, han är 20 år gammal
och varit petad. Joao Neves.
Ja, nej men alltså jag blev så imponerad utav Zaire Emery. Alltså sättet som, alltså han spelar på den positionen. Det är klart att Vitinha de liksom flyter runt, men han bara, du vet, att vara 20 år gammal och på den positionen bara vara den som får hela det där mittfältet att bara ticka liksom, vinner dueller, tappar aldrig boll, kan liksom sticka iväg på räder, han är så trygg i sin teknik, han är också så trygg i sin fysik och så alltid spelbar.
Löjligt lovande mittfältsuppsättning som redan är en av världens bästa där PSG har, och Vitinha är ju kanske den stora nyckeln i det.
Ja.
Och Vitinha är ju så här, ja, det finns ju ingen klubb han inte går in i, eller? Finns det något mittfält han inte går in i?
Nej.
Han och Pedri skulle kunna ta ut varandra lite då, möjligtvis. Men nej, såklart han går in där också. Nej, det är inget att snacka.
Det är också då frågan, för du har ju Tchouameni där som du ska para ihop honom med. Då har du ju fysiken i Tchouameni och det som han bidrar med. Så du kanske behöver...
Jag tror ju Enzo kan funka. Jag tycker inte en dum idé av Real Madrid att gå för Enzo Fernandez. Sen måste vi ta det här...
Det verkar ju vara Real Madrids första namn. Däremot så är det svårt att värva honom från Chelsea. Han har ett väldigt långt kontrakt.
Ja, men Vitinha är bara ett drömnamn. Det kommer inte gå, till att börja med. Det finns ju inte att det går att lösa Vitinha.
Nej.
McAllister går, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Rodri går, teoretiskt sett. Men så här, Enzo är nog första namnet. Men vi måste ju stanna i det här ur Chelsea-perspektiv.
Ja, därför att de här uppgifterna har ju då också nått Enzo Fernandez som fick frågor om det på landslagssamlingen och har ju stängts av utav Chelsea för att han helt enkelt har pratat för vidlyftigt om sin vilja att lämna Chelsea och skriva på för ett lag i Madrid.
Jag har sett många olika takes på det här om vem som har gjort rätt i sammanhanget. Nu är jag feg, jag landar mitt emellan. För så här, jag tycker inte att det Enzo säger är så farligt. Till att börja med. Han säger, ja, jag hade kunnat tänka mig bo i Madrid som stad någon dag. Det är det han säger. Han skulle kunna mena Atletico. Han är argentinare. Han pratar spanska. Han bor i ett, ja, tydligen är det ju ett soligt London om man ska tro Frida Fagerlund, så är konstanta väderleksrapporter. Det är alltid soligt. Men regnigt enligt de flesta liksom, fördomar, London. Han är där. Så klart att han kan säga att han bor i Madrid, det är en fantastisk stad. Jag tycker inte att det är flörtande nog för att göra en så stor grej av det som Liam Rossinior gör. Å andra sidan så är det helt rätt av Chelsea att markera att, vänta lite nu, du är en ganska viktig spelare och jag har fått det här monsterkontraktet och vi uttalar hur mycket pengar som helst för dig och du är liksom nyckelpjäs i hela vårt projekt. Vad håller du på med? Det köper jag också. Så att, jag hamnar någonstans mitt emellan på vad jag tycker om det här. Lite att Chelsea överdriver vad Enzo Fernandes faktiskt sagt. Vilket jag också fått Enzo Fernandes agent att vakna.
Mm. Han... Känslan är kanske också att det har kommunicerats saker internt, att det har pratats på fler ställen och i miljöer som vi inte har tillgång till. Att han kanske har uttryckt vissa saker för gruppen kanske.
Det kan ju också vara så, om man ska vara riktigt konspiratorisk, att de håller på att lägga någon form av rökridå för att faktiskt sälja dem till Real Madrid.
Så kan det ju vara.
Bygga upp Enzo Fernandes som the scapegoat. Mm. Du får, ja, vi kan sälja dig, men då får du ta smällen. Nej. Vem vet?
Vem vet? Vi lämnar Real Madrid då, eventuella mittfältsvärvningar. Någon ska in i alla fall, det är känslan i sommar.
Någon ska ut.
Och någon ska ut, och det blir väl förmodligen Camavinga. En spelare som också är mittfältare som det har pratats mycket om, det är Sandro Tonali. Och det har pratats om Manchester United, även om det verkar som att det intresset har svalnat lite grann. Dels tror jag för att Tonali verkar av allt att döma vilja hem till Italien.
Juventus.
Det känns som att det blir Juventus där till slut. Men enligt då The Shields Gazette.
Nu har det varit långt ut i flödet och letat
här. Här är alltså Storbritanniens äldsta tidning, hävdar de själva i alla fall. The Shields Gazette. Det är en lokal tidning i Newcastle, Sunderland, Tyneside-området. Och enligt deras uppgifter så ska det finnas ett, i alla fall upplever Sandro Tonalis entourage, att det finns ett gentleman's agreement att han, om rätt bud kommer in i sommar, ska få lämna Newcastle. Och det är väl det här som har gjort att det har plingat till i diverse transferdatorer runt om i Europa, bland annat hos Manchester United då. Där har man väl ansett att han kommer kräva en väldigt hög lön. Newcastle kommer kräva en ganska stadig övergångssumma för att de ska lämna till Manchester United.
De betalade United jättemycket pengar för honom också.
De betalade mycket pengar för honom.
Blev av med ett år efter det.
Så att man har väl insett att det finns andra spelare som kanske har en annan utvecklingspotential, kanske hellre vill bo i England än i Italien, och som man hellre går för. Vi får se, det kanske blir en Elliot Anderson till exempel, som man ryktas mycket med just nu då, en dragkamp med Manchester City där eventuellt. Adam Wharton finns det också en hel del rykte runt, men Sandro Tonali ska i alla fall vara inställd på, det ska finnas en gentleman's agreement runt att han ska få lämna i sommar.
Jag tycker United borde gå för Bruno Guimaraes samtidigt, det blir mycket roligare. Man United då, alltså inte Newcastle United.
Ja.
Vad ger du för odds på att vi har Newcastle startar Premier League-säsongen 26-27 med Will och Ramsey på mitten?
Ja, det hade varit för deppigt.
Nej, alltså Guimaraes har ju verkligen liksom, han har ju varit en så här mönsterelev i det där laget och verkligen brinner ju för Newcastle, och jag tror ju det blir svårt att locka bort honom på det sättet och locka bort andra. Men det är ju svårt för Newcastle, just det här balansgången i att spelare verkligen prioriterar att spela Champions League och få spela den typen av matcher när du inte kan erbjuda det, när du inte kan erbjuda slåss om titlar.
Nyckeln till den här överenskommelsen ska vara då att om Newcastle inte når Europaspel så ska det finnas en överenskommelse att han ska få lämna. Det glömde jag säga, men det är, jag tror att det är Champions League som räknas för honom, och det ser ju inte speciellt lovande ut just nu för Newcastle att de skulle nå en topp 5 placering.
Nej, Liverpool behöver väl leverera då i Champions League, och så ska Aston Villa vinna Europa League eller hur det nu blir, ja. så har du ju liksom lite manöver och fler platser som kan ge det, men nej, det ser nog väldigt, väldigt mörkt ut för Newcastles del i den jakten.
Guimaraes har 2 år kvar på kontraktet. 28 bast nu. 2 år kvar, då kan det börja förhandlas. Mm.
Ja, alltså om jag hade varit i Manchester United hade jag ju gått för en rakt av.
Mm. Så vi ser allvarlig hans hamstringsskada här. Han har varit också rätt länge. Hamstringsskador kan ju vara riktigt, riktigt stöka om det är fel sorts skada på den, så att säga. Han har varit borta
eller man har rätt sorts skador.
Nej, det är sant. Men det finns ju mer eller mindre allvarliga hamstringsskador, om man säger så. Det verkar väl vara som en lite mer allvarlig som Guimaraes
typ av liksom. Det är den bästa formen.
Han har varit borta ett tag nu, och det verkar som att han kommer att vara borta ett bra tag till, så att ja, han räknas väl in till brasilianska landslaget i sommar. Hoppas att han ska komma dit i någon slags form. Jo, han kommer vara viktig för dem.
Ja.
Så är det. Manchester City. Vi pratade andra målvakter tidigare. Mamardashvili kanske aspirerar på att vara den bästa andra målvakten i Premier League. En annan som skulle kunna göra anspråk på det är väl James Trafford i Manchester City, som ju värvades in till att vara första målvakt i Manchester City, och sen så dök Donnarumma upp, och då blir man andra målvakt. Så är det bara.
Ja, alltså jag tyckte synd om Trafford. Ja. Riktigt. Jag tyckte det var genuint synd om honom. Alltså det är ju hans karriär som påverkas. Av
det. Men det här är ett förlorat år för honom. Och att han kommer behöva lämna i sommar, det är ju, alltså, jag hade aldrig accepterat att sitta kvar som andra slips i Manchester City, med tanke på vart han befinner sig i sin
karriär. Det är ju en cynisk bransch, och all konkurrens är bra, säger ju spelare själva givetvis, men såklart att James Trafford hade fått andra löften från City när han valde att skriva på för dem, och en annan sales pitch än att ja, vi ska ju också ta in Gianluigi Donnarumma på den här positionen, så att du vet.
Det har ju aldrig kommit. Alltså, aldrig.
Sen kan man ju också fråga sig, nu, inte för att Safonov hade så mycket att göra igår, men hur de landar snett. Man ska inte bara titta på så här underliggande siffror och hålla på. Donnarumma har aura. Det räcker så ibland. För att, ja, Chevalier som ersätter, det blev inte jättebra. Med tanke på att han är petad för Safonov.
Ja, precis. Men James Trafford i alla fall, och där pratas det om Tottenham som ska vara intresserad av James Trafford. Jag skulle tro att det finns en sliding doors huruvida det är Premier League-fotboll eller inte som spelas nästa säsong som blir avgörande.
Ja, ska vikarie bort då alltså?
Det är väl känslan. Bort alternativ han, konkurrens. Ja. Vikarie har ju också haft en
Vikarie är en bra målvakt.
Ja, men
Vikarie är en bra målvakt. Det är inte där problemet ligger för Tottenham direkt.
Inte bara. Nej, jag håller med. Det är inte deras mest.
Där hade du också en andra målvakt som inte riktigt ingett förtroende när han fick chansen där. Men
ja, nej, verkligen. Ja, hur som helst, James Trafford lär ju röra på sig i sommar. Och ja, kanske Tottenham då. Vi tar och kastar lite frågor innan vi stänger för den här veckan.
Vi kastar in frågorna och inte bara kastar dem.
Vi kastar dem rätt in. Joakim Lindner Fanpage skriver: först, är Olise en av världens bästa spelare? Otroligt vilka kvaliteter han har. Ja, det är han. Det har vi konstaterat några gånger den här säsongen att Olise är helt fantastisk. Samt Makoto. Nu ryktas både Victor Munoz i Osasuna tillbaka till Real, samt Virgili i Mallorca tillbaka till Barça. Är detta en ny trend vi ser i fotbollen, och är det två rimliga tillbakavärvningar?
Ja, alltså, vad ska Victor Munoz göra i, alltså, det är bygga numerären. Det här är spelare som inte kommer tillbaka för att egentligen konkurrera så mycket om startplatser. Det är ju spelare du vill ha för att bredda truppen, för att ha alternativ. Och ur det perspektivet, såklart att habila, duktiga ligaspelare är jättebra att ha i en avbytarkontext i både Real Madrid och Barcelona. Och det finns inte obegränsat med resurser i någon av de här klubbarna. Så ja, jag tycker väl låter jätterimligt att titta på där du faktiskt har från dina akademier. Det är de två av de absolut främsta akademierna i världen. Där har du har La Fabrica i Madrid, du har La Masia i Barcelona. La Masia, där ser vi ju i A-laget där, de springer ju runt där och alla vet hur liksom fantastiskt den akademin är på att fostra spelare, och den är, har superrenommé. Man ska inte glömma bort då att även om de inte går att slå igenom i Real Madrid, titta hur många som har ett förflutet i Real Madrids ungdomsakademi La Liga, så kommer den siffran vara ganska chockerande. Det är väldigt, väldigt, väldigt många fotbollsspelare. Och såklart att för Real Madrids del, och det är väl det positiva jag tycker att Arbeloa har fört in, att titta mycket mer på där du faktiskt har eget led. Problemet med Arbeloa är att han tittar på sin egen lilla kull som kanske inte riktigt håller måttet än. Men du har ju jättemånga utlånade spelare, massa som har ett förflutet i Madrid. Vi har ju en Lucas Vázquez till exempel som kom tillbaka till Real Madrid och värvades tillbaka efter att ha liksom flyttat och lämnat och inte satsat på en gång i tiden, som blev en kultspelare och bärande spelare under jättemånga år. Så att jag är ju helt för båda de här klubbarna att plocka tillbaka spelare som har fostrat sig i egna akademin och ge dem chansen om de faktiskt har visat sig bra i andra klubbar. Så att ja, inga som helst konstigheter. Sen är väl den stora snackisen i Real Madrids fall om Nico Paz ska tillbaka in i mixen eller inte. Mm. Utifrån den kvalitet han har hållit i Como. Det blir ganska trångt på offensivt led. Nu ska in alla de där inne i mitt fält. Mm.
AFC Alex skriver: kan UEFA stoppa PSG från att flytta sina ligamatcher? De har ju en klar fördel med en vecka vila mellan alla utslagsmatcher, samtidigt som de redan har mindre matcher och generellt lättare matcher. Att lättare matcher kan inte UEFA göra så mycket åt, eller mindre matcher för den, men det här med att det flyttas matcher kan ju inte heller UEFA påverka egentligen. Nej, för det är ju franska ligan som avgör det.
Men, ja, och det här är ju kanske någonting som vi borde ta efter i allsvenskan och gör till viss del också. Alltså att faktiskt anpassa scheman, och det vet jag många av dem som liksom varit ute i Europa och sånt från allsvensk kontext också varit inne på, att det hade varit bra om SEF och sånt hjälpte till för lag i Europa att faktiskt ge dem förutsättningarna. Så jag tycker att snarare när man ska peka på PSG och säga titta vad orättvist att de flyttar matcher, då ska man peka på sina egna förbund och säga vänta lite, ska inte ni kanske också anpassa er efter, efter att vi har Europaspel? Är det inte viktigt för ligan att vi går bra i Europa? Nu kanske inte det här är ett Premier League-problem där det blir svårt att flytta matcher hit och dit och de har alla de här kupperna och allt. Men det är ju ett La Liga-problem, det är ett liksom Serie A-problem, det är i Eredivisie, det är i ligan. Alltså, alla de här så kan du liksom argumentera för att det är bra för ligorna att de här lagen går bra i Europaspelet. Så jag tycker snarare man ska titta på ligan och känna att ah, men vad bra, de gör någonting som vi också borde göra. Jag vänder det åt det här hållet. Sen vet jag att vissa säkert inte håller med där, men det hållet tänker jag. Kul att PSG får uppbackning från ligan.
Ja.
Sen så hoppas jag att det gäller samma. Så att även liksom, om LAN skulle spela Champions League, att de också får flytta. Och det blir en annan diskussion. Mm.
Ja, det är ju lurigt det där, för att men i England till exempel, där har man inte riktigt den möjligheten. Det är för det är så tajt i matchscheman.
Har du tänkt på att Manchester United typ haft en månad ledigt nu?
Ja, men de spelar ju heller inte Europaspel och är utslagna ur båda kupperna, så att det
är jättekonstigt.
Nej, det är ju sjukt märkligt. Det ska spelas Premier League-fotboll nu i helgen. Det var ju hur länge sedan som helst.
Nu är det kollapsen. Michael Carrick har fått en månad på sig att implementera sina idéer. Vad är det de gör? Vad är det för trebackslinjer de kan ut? Han har jobbat stenhårt i en månad nu på att sätta sitt spel. Nu ska jag sätta min prägel på det här.
Ja.
Det hoppas jag.
Ja, alltså det känns ju... Det känns ju som att man kommer komma ut... Alltså en del lag kommer se lite ringrostiga ut.
Det är rena rama Bodø/Glimt uppehållet där inför Champions League-spel.
Så är det. Hörde ni, det var det vi hann idag. Sillypodden är tillbaka nästa vecka igen för att summera då de här kvartsfinalerna när de är färdigspelade, och Sportbladets Premier League-podd på måndag. Och så ska vi prata Premier League-fotboll. Det var ett tag sedan. Det ser vi fram emot. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.